الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att läsa från den välsignade boken Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi har börjat hadither där vi går igenom hadither om sammankomster och lite etik kring detta. Och författaren säger här kapitel 552 Bab al-Julus wa al-Sarir. Kapitlet att sitta på en sarir. Och ordet sarir översätts ofta till säng. Men det skulle kunna vara något mellan soffa och säng liknande också. Kan också kallas för sarir på arabiska. Och sarir är också ett ord som nämns i Koranen. Ala sururin mauduna. De kommer vara på upphöjda surur, plural av ordet sarir. En upphöjda, bekväma sittplatser. Så, yani, författaren nämner då här kapitlet att sitta på Esserir. Det vill säga, är det tillåtet eller inte? Vad tror ni? Är tillåtet? Nej. Och han nämner ibland då hadith för att bevisa just sin poäng. Att det är inget fel med att sitta på en säng. Man måste inte sitta på golvet och så vidare. Utan det är tillåtet att sitta på en säng, soffa och liknande. Och den första autentiska hadithen här berättas från Abil Aliya som sa att jag satt med Ibn Abbas på en sarir. Jag satt tillsammans med Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma på en sarir. Och det nämns också att de sa jag satt med Ibn Abbas. Så han satte mig på hans säng. Och han sa till mig, Aqim indi hatta aj'alaka sahman min mali. Stanna hos mig tills jag gärna ger dig en lön från mina pengar. Och jag stannade hos honom i 2 månader. Och det sägs här att den här mannen Abul Aliya kunde tala persiska. Och att Ibn Abbas tog hjälp av honom för att översätta. Yani dawa. För att översätta åt de som inte kunde arabiska. Så att han då översatte till dem på persiska. Taib. Och vissa ulema säger att han kanske använde honom som en mobellir. Förr i tiden fanns det inte mikrofoner. Och när det samlas mycket folk på lektionen så hör man inte längre bak. Och då måste någon som sitter i mitten förmedla vidare vad sheikhen eller läraren har sagt. Och det kallas för mobellir. Så att han hade då den här uppgiften att antingen översätta eller förmedla kunskapen vidare. Och det sägs då att Ibn Abbas då här lyfte upp honom eller gav honom den här platsen att sitta på den här upphöjda sängen. Och då så säger han här att på så sätt upphöjer Allah folk med kunskap i deras heder. Och får folk att sitta som kungar på sängar. Yani, kunskapen upphöjer och ärar folk till en hög position. Sen så nämner författaren en till hadith här. Där han säger att Anas ibn Malikin var tillsammans med Al-Hakam Amir Basra al-Sarir. Yani, han satt på en sarir. Och han sa att profeten alaihissalam brukade säga om det var varmt abrid bisala yani låt eller kyl ner med bönen och om det var kallt brukade han säga bekir bisala be tidigare. Och denna hadith säger Sheikh al-Bani att den är hasan. Och shahid är här att Ibn Abbas eller Anas radiyallahu anhu var med al-Hakam som var amir över al-Basra och de satt på en sarir. Taib. Och han citerade där hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade försena bönen om det var varmt. Vet ni vilken bön det här är som är sunna att förtjäna? Dhuhr. Nah. Om det är kokhett, yani dhuhr, på sommaren, på arabiska halvön, i Irak, i Mellanöstern, kan vara kokhett. Kan vara 40-50 grader. Och då är det tillåtet att skjuta upp den bönen lite senare, vid två tiden, kanske någonting, 2:30, när det blivit lite svalare. Och om det var kallt så brukade han be den i dess första tid. Taib. Så det här är en sunna. Sen så berättar författaren den fina hadithen från Anas radiyallahu anhu, där han säger att jag kom in till profeten alaihissalam och han satt på en serir. Och han hade som en kudde under sitt huvud. En kudde som var av uppstoppat skinn. Hashuha lifun. Ni vet, man tar som palmblad. Eller någonting från palmträdet som blir som... yani någonting som man kan fylla kuddarna med. Taib. Så en skinnkudde som då var stoppad med palmblad. Eller någonting från palmen i alla fall. Det liknar som spån, kan man säga. Taib. Som gör att det blir lite mjukt, yani. Och profeten alaihissalam hade en thawb mellan honom och hans säng. Och då kommer Umar radiyallahu anhu in i det här rummet. Och det nämns i Sahih Bukhari att den här sängen som profeten alaihissalam låg och sov på, den var av palmblad som han har vävt till en matta. Och ni vet, palmblad är väldigt hårda. De är inte mjuka. Som i Sverige, granblad eller granris är också hårt. Taib. Så palmblad är väldigt hårt. Och man kan väva som en matta av det. Och det var den som profeten alaihissalam hade som säng. Och en kudde av skinn. Och han hade som en thawb mellan honom och den här palmsängen då. Och då kommer Umar radiyallahu in till honom. Och när Umar ser honom så börjar han att gråta. Och då så säger profeten alaihissalam, vad är det som får dig att gråta, ja Umar? Och då så sa han, amma wallahi ma abki ya Rasulullah illa akuna a'lam annaka akramu ala Allahi min Kisra wa Qaisar. Jag gråter bara, ja Rasulullah, för jag vet att du är mer ärofull och bättre än konungarna av Kisra och Qaisar, yani persiska och europeiska konungarna. Men de lever i det tillstånd som de lever i. Genom deras höga tillstånd som de lever i världsliga saker. Mina dunya. Och anta är Rasulullah. Och du är Rasulullah. Är i det här tillståndet som jag kan se. Och då så säger Rasulullah alaihi salatu wassalam, är du inte nöjd, ja Umar, att de får dunya och vi får al-akhira? Och då så sa Umar, bala ya Rasulullah. Jo, jag är nöjd, ja Rasulullah. Och då så sa han, så är fallet. Så är fallet. Den här hadithen bevisar på det väldigt simpla tillstånd som profeten alaihissalam levde i. Han levde inte i lyx och överflöd. Och som ulema här säger, den här hadithen bevisar att dunya inte är värt någonting hos Allah Azza wa Jal. Dunya är inte värt en flugas vinge hos Allah Azza wa Jal. För om dunya hade ett värde så skulle han inte ge det till kuffar och till sina fiender. Men då han ger det till sina fiender så är det ett bevis på att det är värdelöst hos honom. Är det inte så? För man ger det till sin fiende någonting som man tycker om. Men om det är någonting värdelöst, låt dem få det. Och om dunya skulle ha ett värde, ett sant värde, så skulle Allah Azza wa Jal inte beröva hans awliya och hans mest älskade av skapelser att få denna dunya. Eller hur? Om dunya hade ett värde så skulle Allah Azza wa Jal inte hålla det tillbaka från hans älskade skapelse och den mest älskade skapelsen, profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Men Umar subhanallah blev tagen av det här väldigt ödmjuka tillståndet som profeten alaihissalam var i. Tänker här, Allahs mest älskade skapelse, den bästa människan som gått på jorden, ligger och sover på en säng på golvet. som är av vävd palmblad. Och i Bukhari, när han satte sig upp, det lämnade märken på hans kropp. Det är ni som sträck på kroppen. Som handlar om kudde av skinn stoppat med som spån från ett palmträd. Och då så säger då Umar, ja Rasulullah, att vi har Kisra och Kaisar, dessa konungar, som sitter på sängar av guld och dibaj och harir, yani med tyg av silken och siden, och thimar och anhar, och de sitter i trädgårdar av frukter och floder, som det nämns i vissa hadither. Och då så svarar profeten alaihissalam väldigt betryggande, och han säger ulaika ujjilat lahum tayyibatuhum, det är de som fått sitt goda påskyndat i detta liv. Wa hiya washikatul inqita', och det kommer snart att försvinna från dem. Wa inna qawmun ukhirat lana tayyibatuna fi akhiratina, och vi är ett folk vars goda har försenats till nästa liv. Och det här, ja ikhwa, är en hadith som man alltid ska tänka på. Idag ser man väldigt ofta hur kuffar lever. Hur Allahs fiende lever. Hur rika miljonärer, kändisar lever. Hur många miljoner de tjänar om dagen, i minuten. Är det inte så? Hur många slott de har, hur många bilar de har och så vidare. Och en person kan känna att men jag har inte så mycket. Men då är det alltid värt att tänka att det här är ingenting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är deras påskyndade goda. Och de har ingen nasib i el-akhira. De har ingen andel i nästa liv. Förutom helvetet. Där kommer de att brinna för alltid. Men de troende, Allahs awliya, är de som har sin belöning i nästa liv. Även om de är de fattigaste människorna i detta liv. Som sover på gatan, lider av sjukdomar och inte har någonting. Så kommer de att vara konungar i paradiset i nästa liv. Det här är något man aldrig ska glömma. Att man får ha tålamod. Och det här livet är i slutändan ingenting. Den som har allt i dunja kommer att glömma bort allt detta goda på domedagen. Och den som inte hade något i detta liv kommer att glömma bort de svårigheter han genomlidit i detta liv på domedagen. Så det är tålamod några dagar. Och sen möter man Allah Azza wa Jal, och där väntar ens riktiga belöning. Och inte denna belöning som bara kommer att försvinna. Och Allah Azza wa Jal inte göra dunya till vårt viktigaste mål. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Som profeten alaihissalam brukade säga. Och Allah gör inte dunya till vårt viktigaste mål. Wala mablagha ilmina. Och inte heller till allt vi tänker på. Och här subhanallah. Rasul alaihissalam, han sa inte gör dunya till vårt mål. Det är tillåtet att ha delmål. Du har det stora målet i Jannah. Och det är tillåtet att ha delmål som är världsliga. Att ta en utbildning, ett arbete, köpa en bil, fixa ett hus. Det är tillåtet. Men det är inte ens viktigaste mål. Akbara hemmina. Ni gör inte det till vårt viktigaste mål. Men det får vara ett mål. Men inte det viktigaste målet. Det viktigaste målet är el-akhira. Taib. Och inte heller allt man tänker på. Du får tänka lite på dunya. Men bli inte besatt av dunya. Och förlora inte din din på bekostnad av din dunya. Som tyvärr många har gjort i den här tiden som vi lever i. Wallah al-musta'an. Sen så berättar författaren från en sahabi som heter Abu Rifa'a al-Adawi radiyallahu anhu. Som säger att jag kom fram till profeten alaihissalam då han höll en khutba. Och jag sa, ja Rasulullah, jag är en främmande man som har kommit för att fråga mig om religionen som jag inte känner, till. La yadri ma dinu. Jag vet inte vad el-islam är för någonting. Och då så vände sig profeten alaihissalam och gick mot honom och lämnade khutban. Och då hämtade man en stol till profeten alaihissalam vars ben såg ut som att de var järn, men de var av mörk metall. Och profeten alaihissalam satte sig på stolen och började lära mig vad Allah azza wa jall hade lärt honom. Och sen så gick han tillbaka och fullbordade sin khutba till dess slut. Och denna hadith är sahih, den finns i muslim. Mashallah. Och den här hadithen är väldigt vacker. tänker här profeten alaihissalam har en fredagsskotba. Och en person kommer in i moskén och han vill säga jag vill lära mig om islam. Jag kan ingenting om islam, men jag vill konvertera till islam. Han sa inte vänta. Vi tar det efter khotban. Han avbröt khotban och säger, ja, ni sitter kvar, vänta till folk. Går till den här personen, men framför alla. Så får han en stol och lär honom kortfattat om islam. Ja, vad är tawhid, vad är tron på Allah, vad krävs för att bli muslim och så vidare. Och han sitter på en stol och då säger här ulema, det här bevisar att det är sunna för al-muallim att sitta på en upphöjd plats. Det är sunna för läraren som undervisar att sitta på en högre plats så att folket ser honom och att hans röst når till en större publik. Än att han sitter på golvet och folk inte riktigt vet vart han sitter och de hör inte honom. Utan att läraren sitter på en upphöjd plats. Och detta har också nämnts i flera hadither. Och sen så gick han tillbaka och fullbordade sin khutba alaihi salatu wassalam. Och här ser ulema att den här hadithen bevisar att det inte är tillåtet att skjuta upp en person som vill bli muslim. Yani om en person kommer och säger jag vill bli muslim, berätta för mig kortfattat vad islam är. Då får du inte säga till honom vänta. Alltså om det inte är akut på toa eller något, jag vet inte vad, men generellt det här vänta, kom tillbaka imorgon, kom tillbaka ikväll, det finns inte. Utan direkt måste man informera den här personen om al-islam. Och där ser vi också felet som vissa moskéer gör. Att när någon ringer och vill bli muslim så säger de kom på fredag. Så att han ska bli muslim framför alla på fredagsbönen. Och de kan visa upp för folk att de har många som blivit muslimer. Och därför vill de ha mera sadaqa. Och det här är helt fel. Helt fel avsikt. Tänk om den här personen dör innan fredagen. Då står de till ansvariga för detta. Så när en person vill bli muslim, ahlan wa sahlan, kom. Och vi berättar det vi har. Och sen så återgår vi till våra skyldigheter. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att avbryta sin khotba om det finns en nytta. Det är tillåtet för al-khatib att avbryta sin khotba om det finns en nytta. Och det är också tillåtet att prata med al-khatib, yani den som håller khotba, om det finns en nytta. Kan en annan hadith där man avbröt profeten a.s. under hans khotba? Samuel. Ahsant. Och frågade om? Regn. Ahsant. Eller istisqa. Det var torka. Och han kom och avbröt och bad Rasulullah a.s. att be om regn. Så om det finns en haja så är det tillåtet att avbryta khatiben. Och det faller inte in under att prata under fredagsbönen. Det här är om det finns ett starkt behov. Så får man tilltala el-khatib. Ja. Sen så nämner al-muallif, författaren, en hadith från Waqi' från Musa ibn Dihqan som sa att jag såg ibn Umar sitta på en säng arus alihi thiyabun humur. Afwan, den hadithen var daif. Hadithen efter berättas från Imran ibn Muslim som sa att jag såg Anas sitta på en säng och han hade det ena benet över det andra. Jag såg Anas ibn Malikin sitta på en säng med det ena benet över det andra. Yani, det är helt okej att sitta på det här sättet. Att sitta med det ena benet över det andra på en säng. Och det är inte någonting som då anses vara respektlöst och så vidare. Nästa kapitel. Kapitlet, om man ser ett folk prata privat så får man inte gå in mellan dem. Om man ser ett folk ha en privat diskussion så får man inte gå in mellan dem. Och där berättas det från Sa'id al-Maqburi som sa att jag gick förbi Ibn Umar och han stod och pratade med en man. Så jag ställde mig bredvid dem och då slog Ibn Umar mig, yani latama, som en smäll med handflatan i bröstet. Och så säger Ibn Umar, om du ser två personer prata så ska du inte ställa dig med dem. Eller om de sitter så ska du inte sätta dig med dem. Tills du har bett om tillstånd. Och då så säger Sa'id. Han sa, aslahak Allah, ya Abu Abdurrahman. Jag ville bara höra gott från er. Aslahak Allah, genom Allah, typ korrigera dig. Jag ville bara höra gott från er. Och denna hadith är sahih. Yani, här lär vi oss från Abdullah bin Umar att om två personer står och pratar privat eller sitter och pratar privat, så ska man inte bara gå och avbryta och sätta sig eller ställa sig tillsammans med dem. Utan man måste först fråga om tillstånd. Salam alaikum, är det lugnt att jag sätter mig? Är det lugnt att jag står med er? Och så vidare. För det kan hända att en person pratar om någonting privat. Han har en privat fråga. Och när du kommer, kommer han inte kunna fortsätta prata. Och kanske han skäms att säga att du inte är välkommen. Det är privat. Och då kanske han inte kan få svar eller råd på sin fråga. Och då har du avbrytit någonting viktigt. Taib. Så privata samtal måste man respektera. Och inte gå emellan. Även om det är med en god avsikt. Och han nämner Sheikh Abdurrazzaq. Ett vanligt exempel. Att ibland kommer det folk på Hajj eller Umrah till Mecca Medina. Och mashallah, de får en chans att fråga en sheikh en fråga. De har en jätteviktig fråga. Och de kanske frågar sheikhen privat. Och då kommer massa elever. Och lyssnar. De vill khair, de vill lära sig. De vill höra svaret. Implementera kanske svaret på en annan situation och så vidare. Men de får inte göra det. Privat är privat. Om det är öppet är en annan sak. Men privata frågor ska vara privata. Och man ska då inte störa folk och gå emellan. Utan man får respektera detta. Och hadithen bevisar också, som ulema säger, att det är tillåtet att prata privat. Det som kallas för ett tenaji. Att yani, ha privata samtal. Och Allah har sagt detta. Att det är tillåtet i Koranen så länge man inte har ett tenaji bil ithm wal udwan. Så länge man inte samtalar privat och sitter och smider onda planer och liknande. Hur man ska synda. Det är haram. Men att vi pratar privat, vi har business, någon giftermål, någon har familjeproblem, någon behöver tips och råd. Alltså det är helt okej. Det är inte någonting haram i islam. Och då får man respektera det och inte gå emellan utan att man har tillstånd från dem. Vad finner man också, mashallah, att Ibn Umar slog honom på bröstet. Gärna för att verkligen markera, det här är fel. Så här får du inte göra. Taib. Och han godtog inte heller hans ursäkt med att jag vill bara höra gott. Privat är privat. Acceptera läget. Och också, mashallah, det här duan är väldigt fin. Att man kan säga till en person som gör någonting fel. Man kan säga aslahak Allah. Kan ni lära någon? Aslahak Allah. Ni vet vad det betyder? På arabiska, sulh, yani aslaha. Att korrigera, ställa till rätta någonting. Aslahak Allah. Må Allah korrigera dig. Må Allah yani, göra dig bättre och så vidare. Så en väldigt fin dua man kan säga till en person som gör någonting fel. Aslahak Allah. Och det är ingenting negativt. Eller hadak Allah. Ghafar Allahu lak och liknande saker. Istället för att använda hårda och fula stränga ord. Mashallah, fina dua. Aslahak Allah, hadak Allah och så vidare. Sen så nämner författaren hadith Ibn Abbas från Ibn Abbas Mawquf, att han sa, den som lyssnar på ett folks samtal trots att de ogillar det kommer att få smält koppar i öronen, och den som hittar på en dröm kommer att tvingas knyta ihop eller knyta samman ett korn. Och den här hadithen nämnde vi i förra lektionen, marfå från profeten Muhammad a.s. Men då fanns det ett tillägg. Det nämndes tre saker. Kommer ni ihåg den tredje? De här tre som straffas på domedagen. Den som hittar på en dröm, ljuger om en dröm, säger att han sett någonting han inte har sett, och den som tjuvlyssnar på folk, och den som al-musawir, den som avbildar, som kommer tvingas blåsa liv i det han avbildade i det här livet på domedagen. Och det här tyder på, som Sheikh Abdurrazzaq också här nämner, att det här är från de stora synderna. Att tjuvlyssna på folk. För att en person straffas inte med att det häls smält koppar i öronen för en liten synd. Det tyder på att det är en stor synd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska inte tjuvlyssna på folks privata samtal. Nästa kapitel. Två personer får inte prata privat i sällskapet av en tredje person. Gärna om tre personer är samlade så får två inte prata utan den tredje. Och där berättas det från Rasulullah alayhi salatu wassalam att han sa: om ni är tre så ska två inte prata utan den tredje. Om ni är tre personer så får två inte prata utan den tredje. Och det här är inte som de tidigare haditherna, att två pratar och en tredje kommer. Här är att vi är tre stycken. Vi gick till exempel, vi gick och käkade. Och sen när vi sitter och käkar tre personer så börjar två viska till varandra. Och jag sitter framför dem, jag hör ingenting. Det här är inte tillåtet i islam. Eller ulema säger också att de börjar prata ett annat språk som jag inte kan. Ja? Jag går och käkar med två personer som börjar prata ett språk som jag inte kan. Då blir det att de pratar utan mig. Det här är inte heller tillåtet. Varför?
Du förstår inte vad du säger.
Men okej, men inte förstår. Som du har nämnt sin hadith, för att inte göra honom ledsen. Gärna han känner sig utanför. Och han kan få lite sovan att de kanske sitter och snackar skit om mig. Men varför skulle de annars inte prata så att jag förstår vad de säger? Hänger ni med? Taib, nästa kapitel. Bab idha kanu arba. Om de är fyra, ett sällskap av fyra, är det då okej?
Ja.
Det är okej. Och där berättas det från Abdullah som sa att profeten alaihi salatu wassalam sa: om ni är tre så ska ni inte prata privat, alltså två förutom den tredje. För innahu yahzunuhu dhalik. För det kommer att göra honom ledsen. Och han berättar också från Ibn Umar, från profeten alaihi salatu wassalam, samma hadith: för in kanu arba'an qala la yadur. Och då frågade man: men om de är fyra? Och då så sa han: la yadur, det skadar inte. Yani då är det okej. Okay. Om de är fyra så är det okej. Okay. Yani samma scenario. Vi går ut fyra bröder och käkar pizza. Och två bröder börjar prata privat. Viska till varandra. Eller börjar prata ett språk som de andra två inte förstår. Halal? Nej, det är halal. Det är tillåtet. Okej? Okay. Och sen nämner han också en liknande hadith från Abdullah, från profeten alaihi wasallam, att han sa: två ska inte prata än i privat när det finns en tredje person tills de beblandas med mer folk. För det gör honom ledsen. Gärna om de pratar privat och de är ett sällskap av tre så gör det honom ledsen. Men om det kommer mer folk så är det okej. Okay. Och han nämnde sen en liknande hadith från Ibn Umar, att om de är fyra så är det okej. Okay. Gärna bara om de är tre så är det inte tillåtet. Nästa kapitel. Bab la yajlis ala harfi shams. Kapitlet: man får inte sitta mellan sol och skugga. Kapitlet: man får inte sitta mellan sol och skugga. Och där berättas det från Qais, från hans far, som sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam kom för att predika. Och då så ställde sig den här personen i solen och profeten alayhi salatu wassalam beordrade honom att sätta sig i skuggan. Den här hadithen kan tolkas på två sätt. Imam Abi Dawud och Bukhari här tolkar den som att man inte får sitta mellan sol och skugga. Men det som nämndes i hadithen var att mannen stod i solen, inte att han stod mellan solen och skuggan. Men det här har berättats i en annan hadith, att profeten alaihissalam förbjöd att man sitter mellan sol och skugga, och han sa att det är shayatins sittplatser. Och vad menas med att sitta mellan sol och skugga? Yani, du sitter utomhus på balkongen till exempel, och du vet, solen börjar gå lite åt ett håll, och halva kroppen har sol och halva kroppen har skugga. Det här är inte tillåtet i islam. Antingen hela kroppen sol eller hela kroppen skugga. Okej, okay? Och lära, de ulema säger här att det finns en hikma bakom detta. Och det är att kroppen har ett uppvärmningssystem och ett nedkylningssystem. Så vad händer om hälften är i solen och hälften är i skuggan? Det blir kaos, eller hur? Det blir kortslutning. Och det kan orsaka att man blir sjuk. Och även Ibn Taymiyyah nämner vissa fawaid. Och han säger att det är zulm mot kroppen. Han talar om hur islam har kommit för att ge människan rättvisa. Allting i islam ger människan en fullständig rättvisa. Okej? Okay? Ingenting i islam är orättvist. Och man får inte göra orätt mot sig själv, mot någon annan. Och att göra orätt mot sig själv, det kan vara att sitta med hälften av kroppen i solen och hälften i skuggan, som Ibn Taymiyyah nämnde. Eller, han nämner exemplet av att gå med en sko. Eller exemplet av al-qaza. Att raka kanterna på huvudet och ha mohawk eller vad det heter, till exempel. Eller tvärtom, att ha en munkfrisyr och så vidare. Det här är inte halal islam. Du gör zulm mot din skalle. Taib, utan man får ära sin skalle. Raka allt eller lämna allt. Självklart du får klippa, men inte raka en del och lämna en del. Taib. Hadithen kan också tolkas som att mannen stod i solen. Och att profeten alaihissalam beordrade honom att gå in i skugga. Och då säger här ulema, för att det tar på människans energi att stå i solen. Man blir trött av att stå i solen. Och speciellt om ni har varit nere i Mekka, Medina. Yani, en person står inte i solen. Då är det typ något fel på personen. Ja, jag kommer ihåg en svensk kille åkte ner på Hajj. Han solade. Han la sig i shorts och solade. Folk trodde han var galen. Och så behandlar man kan få solsting. Det är riktigt varmt. Och jag vet att många fick det när de åkte och badade till exempel. Vet du, man badar, det blåser och man känner inte av värmen. Men sen subhanallah, du kan bli sjuk i flera veckor. Det finns till och med ulema som har dött av solsting. Jag tror Sheikh Hafid al-Hakami, Allah irhamu, att det var just av solsting som han dog. Så det är, man ska akta sig för solen. Den är subhanallah väldigt, väldigt stark. Man håller sig till skuggan. Om man inte måste då gå i solen. Namn. Nästa kapitlet, bab al-ihtiba'u fi thawb. Kapitlet om al-ihtiba'u fi thawb. Och det kommer nämnas lite här om al-ihtiba'u, och det är ett sätt som man sitter på. Och al-ihtiba'u, det är att man sitter på golvet på rumpan och tar upp sina ben i kors och håller händerna runt knäna. Liksom så att knäna trycks in mot magen. Eller ja, mot det hållet. Eller vad araberna gjorde. Att de knöt en thob. Eller någonting runt. Så att då kan de sitta så här. Okej? Okay? Det heter el-ihtiba på arabiska. Och det är i grunden tillåtet. Som vi kommer att höra. Men det är inte tillåtet. Om ens kläder är på det sättet att ens aura syns. En person har inga kalsonger på sig. Till exempel. Han har bara en izar. Och när han sitter så här blir det helt öppet. Alla kan se in till exempel. Då är det inte tillåtet. Okej? Okay? Och det har också nämnts att det inte är tillåtet att sitta så på fredagar. För att det gör att människan, alltså på Jumma, salat Jumma, för att det gör att man blir trött. Och att man lättare tappar sin wudu. Men annars är det halal att sitta så. Okej? Okay? Eller tibär. Antingen att hålla med händerna runt eller att knyta. Och mashallah, våra bröder i Yemen, de har ett eget, en liten uppfinning, den här bandet de har. Ja, jag vet inte vad det heter, men de har som ett tygband som är tillfälliga typ. Ni kanske har sett, de har ibland över axeln liksom, som ett tygband. Det tygbandet kan man ha just till det här, att ha bakom ryggen och sen mellan knäna. För de sitter ibland på lektioner på golvet i flera timmar. Och då kan det vara avslappnande att sitta på det här sättet. Ja. Här nämner författaren en hadith från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Som säger att profeten a.s. förbjöd två sorts klädesplagg. och två sorts handelstransaktioner. Han förbjöd från el-mulamasa och el-munabada, när man köper. Och så sa han, el-mulamasa är att en person rör en annans thawb, och el-munabada är att en person kastar en annans thawb, eller kastar sin thawb, och handeln, affären går igenom utan att de får kolla på själva varan. Och de två klädesplaggen som är förbjudna är ishtimal och samma. Och samma är att en person tar här ett plagg runt axeln och hans ena sida på kroppen syns. Alltså han blir som naken på ena sidan av kroppen. Och el-ihtiba bi thawbin, det vi nämnde i början, el-ihtiba, att sitta så där, att hålla knäna. Och utan att han då täcker sina privata delar. Ja, ni man ser hans privata delar. Och denna hadith finns i Bukhari. Taib. Här nämnde Rasulullah a.s. två former av handel som är förbjuden. Och den första är då som, det som kallas för el-mulamasa. Vad är det för någonting? Jag vet inte, araberna hade vissa konstiga saker i jahiliya. Ni vet, en person som säljer kläder eller tyg eller liknande. Eller innan vi går in på det. Det finns någonting i islam som heter khiyar al-majlis. Och det är att när du köper någonting av en person så har du ångerrätt tills ni skiljs åt. Jag sitter nu med min kompis, han säljer mig en mobil. Jag tar mobilen, jag ger honom pengar. Vi sitter och pratar 20 minuter. Sen så säger han, men jag vill inte ha mobilen. Då måste han ge mig tillbaka pengarna. Måste. Han kan inte säga, men den är såld. Vi har gjort en deal. Du har fått ett kvitto. Nej, jag har rätt att ångra mig. Vi har inte skilts åt. Det kallas för khiyar al-majlis i islam. Så länge ni är tillsammans så har båda parterna rätt att ångra sig. Han kan också säga, nej, jag vill inte sälja min mobil. Jag ångrar mig. Jag ska ge den till min fru. Alltså, då måste du ge tillbaka den. Du kan inte säga, men du har redan sålt den. Om du däremot har gått ut och så kommer han tillbaka och säger, ge tillbaka mobilen. Eller? Alltså. Då kan du ge tillbaka den om du vill. Men du kan också säga nej. Alltså, du har gått. Häng med. Det kallas för khiyar al-majlis, yani på svenska man kan säga ångerrätt. Och den finns i islam, att man har ångerrätt. Så vad gjorde araberna för att slippa det här? De sa, el-mulamasa, om du rör tyget, khalas, då har du köpt det. Då måste du betala och du får inte ångra det. Det ser fint ut, men så fort du har rört det, khalas, då måste du köpa det. Det här förbjöds. Och el-munabada, det är att en person har som tyg eller thob. Och han säger, om jag kastar thoben måste du köpa den. Om jag kastar den mot dig, då är den såld. Du får inte ångra dig. Och islam kom och förbjöd det här. För att det går emot khiyar al-majlis. Yani att den här ångerrätten. Okay? Och det går också emot el-ghubun. Att man får inte sälja någonting dolt i islam. Profeten a.s. förbjöd anbay al-gharar, att man säljer någonting okänt. Till exempel, jag säger så här, jag har en ring i fickan. Vem köper den till högstbjudande? Och då säger ni, vad är det för ring? Det kan vara guld, det kan vara silver, det kan vara diamant, det kan vara en järnring för 5 spänn. Det kan vara en guldring för 5000 spänn. Vem köper det för högstbjudande? Det här är vanligt idag. Att folk de köper saker som är okända. Så här, köp en box. Det kan finnas vad som helst i boxen. Ja? Det finns ju så här tv-program. De letar efter gamla saker och sånt. Eller hur? Och idag också på tv-spel jag har sett. Man kan köpa så här boxar. Och det kan finnas så här vapen i boxarna. Och det kan finnas en kniv för jag vet inte vad. Eller hur? Du vet inte vad du köper. Och det här i islam är inte tillåtet. Att köpa någonting dolt. Köp vad som finns i lådan. Köp bilen. Vilken bil? Allahu alam. Du får det du köper. Det funkar inte i islam. Utan du måste veta vad du köper. Det är haram att sälja någonting dolt. Och du som kund har rätt att köpa. Jag har rätt att få full information om den här saken. Okej? För att det är också en sak som leder till adawa, fiendskap mellan muslimer. Att till exempel, jag nu köper vad du har i fickan. Och det visar sig vara en järnring. Och du får 5000 spänn. Då blir jag arg på det. Och det förstör våra vänskap och vårt brödraskap, eller hur? Så att därför har islam förbjudit sånt. Och alhamdulillah, islam är wuduh, en klarhet och tydlighet i allting. Och man ska inte lura och bedra varandra. Och de två kläderna som då förbjöds var ishtimal och samma. Och vissa ulema nämner då att det är att man har, som förr i tiden då, har som en izar. Ett långt tyg som man kanske hade runt höften. Och man kunde ta tyget sen över axlarna. Eller man hade sådana simpla plagg förr i tiden. Men att man bara har det från ena axeln, hängades ner på andra sidan, så att ens ena del av kroppen syns, det här är inte tillåtet. Som jag tror romarna hade liknande kläder. Det här är inte tillåtet att man går och blottar sig på det här sättet. Utan i islam ska man täcka sin aura. En annan tolkning på samma är att man lindar in sig. Du har det här långa plagget. Och du lindar in det uppifrån och ner. Så att dina händer blir instängda. Och om du behöver skydda dig från någonting så kan du titta fram handen. Det här är skadligt. För om du ramlar eller snubblar så kommer du skada dig mycket. Okej? Okay? Genom att man stänger in sig som en sån här mumie eller någonting. Inte tillåtet. Okej? Okay? Det finns de här två tolkningarna på det här ordet. Wallahu alam. Nästa kapitel. Den som ger en kudde till någon. Den som ger en kudde till någon. Det berättas från Abu Qilaba som sa att det berättas från Abu al-Malih som sa att jag gick tillsammans med din far Zaid ala Abdullah ibn Amr fahaddathana, och han berättade, ja, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma berättade att profeten alaihissalam sa till honom beträffande hans fasta. Abdullah ibn Amr var en person som fastade mycket. Så de gick in till profeten alaihissalam, eller profeten gick in till Abdullah ibn Amr och han kastade en kudde till honom. Han kastade en kudde till honom. En kudde av skinn som var stoppad med lif genom någon form av spånliknande grej. Och då så satt profeten alaihissalam på marken. Och kudden var mellan mig och honom. Och då så sa han till mig, det räcker med att du fastar 3 dagar varje månad. Och då så sa jag, ja Rasulullah, gärna mer. Då så sa han 5 dagar varje månad. Och då så sa jag, ja Rasulullah. Och då så sa han 7 dagar varje månad. Och då så sa han, ja Rasulullah. Och då så sa han 9 dagar varje månad. Och då så sa han, ja Rasulullah. Och då så sa han 11 dagar. Och då så sa han, ja Rasulullah, yani mer. Och då så sa han, det finns ingen fasta som är bättre än Dawuds fasta. Och det är att man fastar hälften av tiden. Yani, man fastar varannan dag. Och bryter fastan varannan dag. Ja, och där slutar hadithen. Hadithen om att kasta eller ge en kudde till någon. Yani, det här är en gest av generositet och att ära sin gäst. Att man ger gästen en kudde att luta sig på, en kudde att sitta på. Det är någonting som är rekommenderat. Och därför har det också nämnts i en hadith att det finns 3 saker man inte ska tacka nej till. Har ni hört den? Vilka 3 saker? Mjölk, parfym, och kudde. Nam. Mjölk, parfym och kudde. Nam. Sen. Så kommer du hem till någon och han sticker fram en kudde till dig. Även om du inte vill ha den, ta den. Okej? Okay? Nam. Men Ulleman säger självklart om en person till exempel är mjölkintolerant. Han behöver inte dricka mjölken. Eller en person är allergisk mot en viss parfym. Han behöver inte använda parfymen. Och så vidare. Men generellt. Ja, parfymen luktar gott. Man kan dricka mjölk. Och man kan ta emot en kudde. Så här i alla fall, Abdullah bin Amr var en person som, mashallah, dyrkade Allah jättemycket. Han bad på nätterna och han fastade på dagarna. Så pass att det gick ut över hans familj. Och då får han det här rådet av profeten Muhammed a.s. att fasta mindre. För att din familj har rättigheter, du har rättigheter, Allah har rättigheter. Alla har sina rättigheter. Man ska ta medelvägen i islam. Och då ger han Abdullahi rådet att istället för att fasta typ varje dag, vilket han gjorde, så fasta 3 dagar i månaden. Fasta 3 dagar i månaden. Mashallah. Och den som fastar 3 dagar i månaden, hur mycket belöning får han? Som att han fastar hela året. Ja. För att varje dag 10 dubblas. Det blir 30 dagar. Plus att du fastar Ramadan. Det blir mashallah som att du har fastat hela året och ännu mer. Så 3 dagar varje månad räcker. Alhamdulillah. Så han började med det enklaste. Det här är bäst. Fasta 3 dagar i månaden. Men då säger Abdullah, jag vill ha mer. Och då i alla fall, det blir 5 dagar. Och sen mer 7 dagar. Och sen mer 9 dagar. Och sen mer 11 dagar. Är ni fasta typ, vad blir det? Var tredje dag nästan. Och då så säger han till slut då att det finns ingen fasta som är bättre än Dawuds fasta. Och Dawud a.s. fastade varannan dag. Ja, nu ska inte fasta mer än så. Och i vissa hadither, la same man same dahr. Det som fastar varje dag har inte fastat. Yani, man kan inte fasta varje dag. Utan som profeten a.s. sa till mannen som skulle fasta varje dag, han sa jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Så här finner vi hur islam lär oss att yani, inte överbelasta oss. Att ta lagom. Och sen så sa Abdullah när han blev äldre. Han tog lite, jag tror han tog att han fastade max yani, så mycket han fick. Och han sa när han blev äldre och svag att han önskade att han hade tagit emot profetens första råd a.s. att istället fasta 3 dagar i månaden och så vidare. Alhamdulillah att islam lär oss yani enkelhet. Nästa kapitel, bab at-tarabbu'. Kapitlet att sitta med benen i kors. Jag tror det heter på svenska skräddar, vet du det? Som du sitter i, ja? Skräddare. Att sitta med benen i kors med en i foten under låret. Det vanligaste sättet som folk sitter på när de sitter på golvet. Att sitta med benen i kors. Är det här tillåtet eller inte? Och där berättas det från Hanzala som sa att jag kom till profeten a.s. och jag såg honom sitta mot Rabbian. Jag såg honom sitta med benen i kors. Och den hadithen är sahih. Och det berättas också här från Anas. Eller man sa, jag såg Anas ibn Malikin sitta så här och så satt han med benen i kors och hans ena fot var över den andra. Det bevisar då att det är tillåtet att sitta på det här sättet. Sen säger författaren Bab al-Ihtiba, kapitlet om al-Ihtiba, och det var det vi nämnde innan, det här sättet att sitta där man håller händerna runt sina knän. Och där berättas det från Sulaym ibn Jabir al-Juhani al-Juhaymi radiyallahu anhu som sa att jag kom till profeten a.s. och han satt muhtabin fi burdatin. Han satt på det här sättet. I sin burda. Burda är det som en slags mantel. Så profeten a.s. satt muhtabin al-Ihtiba. Kommer ni ihåg vilket sätt det var på? Att sitta. Som vi sa, man kunde knyta. Eller hålla händerna runt. Runt knäna. Så att profeten a.s. satt på det här sättet. Och kläderna, eller de hängde ner på hans fötter. Och då så sa jag, ja Rasulullah awsini, ge mig ett råd. Och då så sa han, alika bi ittiqa'illah. Jag råder dig att frukta Allah. وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Och se aldrig ner på en god gärning, även om det är att du öser upp eller häller vatten till någon. Eller att du talar, au tukallimu akhaka, du talar till din broder med ett leende på ansiktet. Och jag varnar dig för isbal al-izar, att låta din izar hänga ner under anklarna. För det är högmod som Allah inte tycker om. Och om någon person, ayyaraka, yani han svär åt dig eller kritiserar dig för någonting som du vet inte är sant, så ska du inte kritisera honom med någonting som inte är sant. Lämna honom och du kommer att få din belöning och han kommer att få sitt straff. Och då så sa mannen, och så sa han, och svär inte åt någon. Och då så säger denna sahabi att jag efter den här händelsen aldrig svurit åt någon, vare sig människa eller djur. Och den här hadithen är sahih. Sen finner vi den här mannen som kommer till profeten alaihissalam, Sulaym ibn Jabir al-Juhaymi. Och profeten alaihissalam satt då på det här sättet, al-ihtiba. Och han fick, mashallah, de här fina råden. Vilka råd? Första rådet och viktigaste rådet. Alayka bi ittiqa'illah. Frukta Allah azza wa jal. Och ordet taqwa Allah azza wa jal omfattar egentligen hela islam. Göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Alayka bi taqwa Allah. Och se aldrig ner på en god gärning. Wa la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. En muslim får inte se ner på en god gärning. Vi har inga värdelösa goda gärningar i islam. Gärningar som de inte är värda. Vad är den minsta egenskapen av iman? Ta bort en gren eller någonting farligt från vägen. Och trots att det är den minsta formen av iman, så har det nämnts att folk som gjort det har fått gått in i paradiset. Ja. Så vad ska vi då säga om alla grenar som är högre? Eller hur? Så man ska aldrig i islam se ner på en god gärning. Och vi har nämnt det här så många gånger. Varför? För du får hasanat för dina goda gärningar. Minst hur många hasanat får man? 10. För allting. Att ta bort en gren från vägen, en flaska som man har krossat, minst 10 hasanat. Minst. Och varenda hasanat behöver du på domedagen. Eller hur? Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Och så nämnde profeten alaihissalam exempel. Han sa, även om det är att du häller dryck till någon. Du häller vatten, du häller juice, du serverar någon dryck till någon. Det är en god gärning, det är en form av sadaka. Eller att du pratar med någon med ett leende på ansiktet. Det är också sadaka. Subhanallah. Vilken religion som ger dig hasanat, belöningar för att du ler åt någon. Många, ni vet, icke-muslimer, de ler på grund av arbetet. Eller hur? För att det är service. Bemöta kunden. För att få sin lön i dunja. Men vi får vår lön i akhir, eller hur? Som hasanat på domedagen. Högre platser i paradiset. Så det är en ibada, en dyrkan till Allah. Att le någon i ansiktet. Och som varnade profeten alaihissalam för al-isbal. Att låta kläderna hänga under anklarna. Och det här är specifikt för män. Det här gäller inte för kvinnor. Kvinnor ska ha kläderna så att de täcker fötterna. Men männen får inte ha kläderna hängandes under anklarna. Och så sa profeten al-Islam, för det är högmod som Allah inte tycker om. Så ingen ska komma och säga att jag gör isbal, men jag gör det inte av högmod. För att göra isbal i sig själv är högmod. Som här nämndes. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَ. Och Allah tycker inte om det. Och så säger han det här sista rådet som är väldigt fint. Att om en person yani svär åt dig eller säger någonting fult åt dig, ya'lamuhu minka fala tu'ayyiruhu. Om en person svär åt dig med någonting som han känner till av dig, så ska du inte svära eller kränka honom med någonting du känner till från honom. Da'uhu yakunu wabaluhu alay. Låt honom vara och synden är på honom. Wa ajruhu lak. Och du får belöningen. subhanallah. Och det här är någonting som jag tror många har jättesvårt för. Yani, någon kommer till dig och säger, men du så och så och så. Och han nämner negativa sidor som du kanske har. Då är det jättelätt att svara tillbaka, men du är också så och så och så. Eller hur? Det är ta'jir på arabiska, att man typ klandrar någon. Man klandrar någon, man kränker någon. Att man ger tillbaka. Men om någon klandrar dig, så sa profeten Ali-Satt-Aslam här, att svara inte. Svara inte. Då är synden på honom och all belöning för dig. Bita ihop och var tyst. Då får du belöningen. Och han går iväg med all synd. Och sen så sa han, och svär inte åt någon. Wala tasubbanna ahadan. Vare sig djur eller människa. Ni svär inte åt någon. Som tyvärr också är väldigt vanligt i det här samhället. Man blir arg. Man ser jävla och förbannade och skit. Eller hur? Folk svär åt allt och alla. Och tyvärr vissa muslimer också. Så här, det är mal'un och här, det är kada. Och säger fula ord, Allah musta'an. Svär inte åt någon. Alhamdulillah, du har rent samvete, inshallah ta'ala. Rena böcker och salat, så hjälp på domedagen. Ja, och sen så nämner författaren hadithen som vi tog upp förra veckan. Vi behöver inte repetera den. Hadithen om då Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, profetens barnbarn alayhi salatu wasalam, kom till honom och han tog upp honom och pussade honom. Nam. Så han nämnde den hadithen också, men den tog vi förra veckan. Och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.